Du lyssnar på en delvis omgjord version av dokumentärserien Hästgården. Den här versionen, från februari 2020, är gjord efter ett fällande beslut i granskningsnämnden. Hästgården vann Stora journalistpriset 2018.
Bra. Duktig.
Hästgården. En serie i 5 delar. Om makt, lögner och svek. Av Robert Barkman och Daniel Velasco. Mårten döms till fängelse för sexuella övergrepp mot ridelever. När han kommer ut fortsätter kampen för att bevisa att han är oskyldigt dömd. Han medverkar i tidningar, i radio, tv och kämpar för upprättelse. Hästgården är en verklig berättelse, men flera namn är utbytta. Det här är 4:e delen, pakten.
Undersökt härvan kring den 16:e ridläraren.
Ingen har ju sett mig göra några övergrepp eller hört talas om några övergrepp.
När Mårten har kommit ut ur fängelset i mitten av 90-talet gör TV3 ett program om hans fall. Där gör Mårten rekonstruktioner för att försöka visa att övergreppen varit omöjliga att genomföra.
Genom att rekonstruera de här händelserna,
ja,
en efter en,
ja,
så skulle man kunna bevisa att de har fel. De skulle begå.
Nej, precis. Så enkelt är det.
Mårten sitter i baksätet i bilen. Hans sambo Emma står utanför med polisförhör från de som ska bli utsatta för övergreppen.
Ska du läsas nu igen eller?
Ja, lika bra, för vi vet inte riktigt vad som ska hända här.
Nej, det vet inte jag heller nämligen riktigt.
Inne i bilen sitter också 2 stalltjejer. De ska hjälpa Mårten med rekonstruktionerna av övergreppen. De ska ha skett inne i bilen. Emma läser ur ett vittnesmål.
Han satt ner på sätet och Ulli satt uppe på då, och sedan att han på något vänster går och fälla fram ena sätet. Och det var på den sidan de var.
Det här är inte lätt. Går det att...
Inne i baksätet sätter sig en av stalltjejerna gränsle över Mårten.
Nej, så här kan man inte göra.
Och så tog han henne igen då.
Och det finns andra sådana exempel. I ett förråd innanför sadelkammaren i stallet bland annat.
I ett annat klipp gör de en rekonstruktion i ett förråd innanför sadelkammaren i stallet. Där flera flickor vittnar om fullbordade övergrepp.
Och nu ska jag alltså dra av hennes brallor. Kan du sära på benen mer? Ser du en möjlighet att jag i det här läget skulle kunna ha samlag till dig?
I gårdens ryttarförening betraktas Mårten som oskyldigt dömd. De som anmält honom blir ifrågasatta. Föreningen skickar ut ett brev till medlemmarna. Där står det så här.
Verksamheten fortsätter att fungera på samma fina sätt som tidigare. Trots vissa försök från tidigare medlemmar att splittra och ödelägga den fina ridverksamheten.
När Mårten dömdes blev Hästgården utesluten ur de stora ridorganisationerna. Styrelseledamoten Staffan af Geijerstam var med och uteslöt gården från Sveriges Ridlägers Riksförbund, SRR.
Nej, jag tycker inte man ska jobba med barn och ungdomar om man har den läggningen eller om man beter sig på det viset.
Men det här kommer snart att förändras. Gården blir medlem i SRR igen.
Det gick till så att hon skulle då ta över lägerverksamheten på Hästgården. Och då lovade hon och bedyrade att hennes man, då Mårten, inte skulle vara inblandad i det hela. Då tog vi tillbaks ridlägret igen.
Mm. Och då, vad hände då?
Ja, hon blev medlem igen i SRR. Och det fungerade bra.
När sambon Emma på 90-talet tar över ridverksamheten får de vara medlemmar i både Ridskolornas riksorganisation och Sveriges ridlägers riksförbund, SRR, igen.
Hallå? Hallå?
Men snart blir SRR misstänksamma. De får höra att Mårten är med på ridlägren i alla fall. Att han är i duscharna med barnen.
Ja, låt mig, jag fick ett brev här.
Ja,
nu ska jag hämta det så har det framför mig ett ögonblick här bara. Mm, mm.
De ringer Emma.
Och detta vill vi gärna prata med dig om i lugn och ro och se hur mycket han är med, på vilket sätt han är med.
Men det kan jag ju säga till dig nu, att de här ridlägren och den verksamheten är han inte med i.
Nej, men jag vill inte tro på detta förrän jag har pratat med dig i lugn och ro. Möts man i duschen till exempel?
Om man möts i duschen? Nej, det gör man inte.
Nej, är det så att man kan mötas i duschen där?
Nej. Eftersom vi har egen dusch och de som går på läger har en annan dusch.
Redan sånt tycker jag är bra att höra.
Ja.
Mm.
Egentligen är det så att enligt svensk tradition så har man då sonat sitt brott, om man nu har gjort ett brott. Och efter det så är man ju fritt fram och ska få agera som vilken vanlig människa som helst. Men nu är det ju så att han har ju inte gjort det här som han är dömd för heller. Utan så att han har ju suttit av ett straff för någonting som han inte ens har begått. Så är det ju.
SRR åker ut i gården och kontrollerar.
Och då bedyrade hon att han fanns inte alls med i verksamheten. Han hade andra sysslor på gården, så var det. Ja, så det gick till.
Men när han, din kollega där, var där och tittade, då bodde ju ändå han på gården. Hur tänkte ni kring det, att han ändå fanns där rideleverna sov över?
Jag kan säga att det var väl mer att vi förhöll oss till det hon hade lovat oss. Och vi nöjde oss med det svaret.
Mm. Men han träffade väl också Mårten där, jag förstår?
Ja, han träffade Mårten och han bedyrade ju också då. Vad jag fattar, det är den informationen jag har fått, att han inte alls var inblandad i verksamheten.
Mm. Okej. Okay. Och då
vi lät oss nöja med det, ja. Absolut.
Och sen vore jag väldigt glad om jag kunde få veta vad det är för före detta elever eller förälder, vem det är som har hittat på såna här anmälningar.
Det var ingen anmälan, utan det var en förälder som var väldigt orolig om hon skulle låta sin flicka gå där.
Ja.
Men hon bestämde sig för att låta sitt barn rida ut hos dig.
Okay. Så då har jag väl antagligen det barnet här i sommar då?
Ja, då har det barnet hos dig i sommar.
Okay.
Och jag sa precis som jag sa innan till dig, alltså, att har man känt av detta och då upprepar man inte en sån här sak.
Nej, så är det ju. Och dessutom har jag ju inte ens gjort någonting, så det finns inte ens något att upprepa.
Nej.
Trots att Sveriges ridlägers riksförbund vet att Mårten är där och att han dömts för övergrepp mot flera barn, fortsätter de att marknadsföra gården som en trygg verksamhet för ridlägerbarn. Henrietta är en av många föräldrar som låter sin dotter rida kvar på gården. Hon engagerar sig också i gårdens ryttarförening. Hon är sekreterare där när Mårten kommit ut ur fängelset och fortsätter i verksamheten.
Nej, men det var ju fortfarande när han kom tillbaka under hela den här perioden som har hela tiden sagt att han var oskyldig.
Men i den här föreningen då, pratades det om det här i ryttarföreningen?
Nej, det kan jag väl inte säga att någon tog upp det, utan vi hade ju så mycket annat. Vi hade ju ryttarna och hästarna i fokus, faktiskt.
Ja. Men jag tänker när om man har en förening som där liksom verksamheten bygger på en gård och så blir den en av de som är på den gården dömd för sexualbrott, är det liksom ingenting man tar upp i föreningen då och pratar om?
Alltså vi pratade ju om det och...
Men Mårtens sambo Emma ingår i ryttarföreningen och tar Mårtens parti.
Ja, och det var ju fortfarande det här att nej, det här har inte hänt.
Ska jag orka titta på din mamma där i
ja,
filmen?
Ja, jag vill gärna se dig. Ja, precis. Ja, absolut. Ja.
Henrietta är en av flera föräldrar som ställde upp i SVTs dokumentär. Den som drev tesen att Mårten är oskyldigt dömd. Hennes dotter Evelin tittar på dokumentärfilmen igen. Hon var 12 när hon såg den senast. Och hon ser sin mamma försvara Mårten i tv.
Naturligtvis ner och funderar under
det år
som har gått.
Gud, Tuna,
kan det här vara möjligt? Kan jag ha sett någonting som jag liksom har förbesett tidigare då? Men nej.
Den här filmen sätter liksom kastar allting tillbaka. Det är 90-talet som en jävla käftsmäll. Det är en jättekonstig känsla faktiskt. Att se på det med liksom vuxna ögon.
Evelin tittar vidare på programmet. Hon ser sin mamma berätta om att det är otroligt att Lucy skulle varit utsatt för övergrepp. Eftersom Lucy sett så glad ut när de varit tillsammans med Mårten.
Även när jag såg dem i stallet tillsammans, hela det här gänget, när han gav dem instruktioner. Och om jag hade råkat ut för något sånt så skulle jag ju inte stå i närheten av honom. Jag skulle vara väldigt svårt att vara spontan och glad och allt det här. Men jag såg ingen skillnad på henne och de andra.
Vad tänker du när du ser henne säga sådär i dokumentären?
Jag blir ledsen för alla de skull som har skrattat och lett. Liksom. Och därmed tolkat som att de ljuger. Och det är bara en person som inte har blivit utsatt som kan uttrycka sig så. För det går. Det går alldeles utmärkt att skratta och le.
Hennes ridlärare Mårten har just kommit ut ur fängelset när Evelin får börja sova över på gården. En morgon ber Mårten henne komma in i hans sovrum. Han ber henne stänga dörren och lägga sig bredvid honom i sängen, säger hon. Hon är 13 och gör som han säger. Det är så det börjar. Hon vill inte att vi publicerar några detaljer, men hon berättar att hon efter det blir utsatt av Mårten upprepade gånger. Evelin berättar inte för någon. Inte förrän 20 år senare, när hon och hennes mamma är på släktfest tillsammans.
Då kom det upp.
De är ute på balkongen när Evelin försäger sig.
Och då höll jag på att trilla av stolen alltså. Och jag sa, men har du varit med om något? Varför har du inte sagt något? Och då sa hon att du var i tv och sa att han var oskyldig. Och det är ju en kil in i förnekandet på något sätt. Va? Att har hon varit med om någonting sånt så har säkert de andra också varit det.
Det Evelin säger att hon blivit utsatt för ska alltså ha skett efter att Mårten kommit tillbaka från fängelset. Vi kommer i kontakt med fler som varit på hästgården efter att Mårten kommit tillbaka. Totalt 10 tjejer berättar att de blivit utsatta för sexuella ofredanden eller grövre sexuella övergrepp efter domen. I flera fall berättar de att det handlar om penetrerande övergrepp. Övergreppen ska ha skett under mer än 20 års tid och börjat redan när Mårten är på permission under fängelsetiden. De flesta har varit under 15 när de säger att de blivit utsatta. En av dem berättar att hon under flera års tid ska tvingas att utföra bland annat oralsex på Mårten. Det började när hon var 13, säger hon. Vi har bytt ut hennes röst.
Jag var jättefull och han hade tvingat i mig någon slags rom. Men jag kommer ihåg det glasklart.
Hur vet du att du var 13?
Jag vet exakt vilket år. Jag vet exakt vilken häst jag red, så det är därför jag vet hur gammal jag var. Hela kroppen skriker emot. Det är ens pappa nästan, om man säger, i den åldern. Och samtidigt vet jag att han skulle kunna slänga ut den mitt i natten. Han hade så pass makt att man ville inte, men man vågade inte säga nej. Och han lockade också mycket med att du kommer få rida den här jättebra hästen och så. Och då blir det ännu mer att man accepterar. De som inte håller på med hästar, de förstår inte. Det var som mina livsvänner. Det är som det enda man har.
Flera av dem vi pratat med berättar också att de har blivit utnyttjade i arbete. Blivit förnedrade. Kallade värdelösa. Horor. Några säger att de blivit misshandlade. Flera har gått i terapi på grund av det de varit med om på gården. Två av dem har försökt ta livet av sig. De flesta har aldrig berättat för någon om övergreppen tidigare. Men i några fall bekräftar vänner och anhöriga att de som drabbats har berättat om övergreppen nära inpå när de skedde. Bara en har polisanmält. Det inleds en förundersökning som läggs ner i brist på bevis. De flesta av dem som nu säger att de blivit utsatta har stannat kvar på gården, trots övergreppen.
Folk kan inte föreställa sig hur den här lilla instängda bubblan eller miljön var.
Denise var en av dem som anmälde Mårten på 90-talet. Hon tror inte andra förstår hur svårt det kan vara att lämna för den som blivit utsatt för övergrepp.
Alltså om vi är typ en våldtäkt med vapen, en kniv mot strupen, ja, men då är det ingen som säger sig, ja, men kunde du inte bara flytta lite på kniven då? Ta bort den lite så du bara reser sig upp och gå. Så är det verkligen inte. Precis som en kvinna som blir slagen av sin man. Men det är inte bara så svart eller vitt att bara säga nej. Det är verkligen inte så. Vi var så himla tilltryckta. Våra liksom tidiga tonår hade vi liksom formats i det här.
Utåt sett ser allt bra ut. En polis är ordförande i ridklubben på Mårtens gård. En styrelseledamot i ridskolornas riksorganisation köper hästar av Mårten. Han medverkar i Sveriges Radio som hästexpert. Allt det här sker samtidigt som de övergrepp vi får berättat för oss ska ha skett. Även under ridläger ska övergrepp ha skett enligt de som berättar. Sveriges Ridlägers Riksförbund har marknadsfört hästgården som en trygg plats för elever. Staffan av Geijerstam sitter i styrelsen.
Vi har pratat med flera tjejer som säger att de har blivit utsatta av honom. Och det är personer som har bland annat varit där på ridläger. Vad tänker du om det?
Det är oerhört olyckligt. En stor sorg för de som har varit där om detta har hänt, det måste jag säga. Och det är ingenting vi överhuvudtaget i styrelsen har fått en aning om.
Men ändå så visste ni att han bodde där på gården, för det såg din kollega när han var där.
Jag vet inte om vi hade kunnat agera något annorlunda än att förhålla oss till det. Om vi hade kunnat utesluta dem beroende på hans inblandning, det vågar inte jag svara på idag.
Men jag tänker man kanske hade kunnat resonera så att när man då märker att han bor på gården kunna säga att nej, men så länge ni har en person som bor här på gården där också rideleverna bor så kan inte vara medlemmar hos oss när han är dömd för sexualbrott mot ridelever.
Kanske skulle jag reagerat så, ja. Vi trodde inte det här förekom, det kan jag säga. Vi trodde det här hade upphört i samband med att hon skötte den delen av det. Tog över. Han hade fått sin dom och att allt hade lugnat ner sig. Det är första gången jag hör det. Jag är chockad av det och berörd av det. Att givetvis hade vi fått den informationen till SRR som vi inte har fått. Att vi hade reagerat. Givetvis hade vi reagerat.
Sveriges ridlägers riksförbund, SRR, har accepterat hästgården som medlem för att Emma tagit på sig ansvaret. Men efter 2009 tar Mårten över ridlägaransvaret igen. Staffan av Geijerstam säger att SRR aldrig fick reda på det.
Hur ser ni på att ni varit ändå med och marknadsfört ett ridläger där elever nu säger att de har blivit utsatta?
Ytterst sorgligt. Ska inte ha släppt över verksamheten till Mårten utan att kontaktat oss. Då hade det ju blivit ett nej direkt från vår sida. Med tanke på tidigare dom. Så ser jag det.
Mm.
Vi har från SRRs sida genom åren agerat helt rätt.
Men SRR fick veta att Mårten tog över som ensam ridlägeransvarig. På deras egen hemsida marknadsför om hästgården så sent som 2016 och skriver då att det är Mårten som är ridlägeransvarig på gården. När vi kontaktar Staffan av Geijerstam igen säger han att han inte kände till det.
Nej, men jag vet inte. Ja, eller där vet ju du.
Hallå. Jag hör, men duger. Hej.
Det har nu gått ett tag sedan Henrietta för första gången fick höra att hennes dotter Evelin blivit utsatt. De har inte pratat om det sedan dess. Inte förrän de ses nu.
Det är jättejobbigt att få veta det. Samtidigt som jag är bra tacksam för att jag vet det nu, för då kan jag ta ställning på ett helt annat sätt. Jag var jätteledsen att det inte har kommit fram tidigare. Så jag hade kunnat agera på ett annat sätt. Det är svårt.
Så som det var då så finns det ingenting som gör att jag tänker att du borde ha fattat eller du borde ha sett. Eftersom jag vet hur det var där. Det var ju inte sant. Så att även om man själv råkade ut för det så... Det var inte sant. Punkt.
Men är du arg eller besviken?
På vem?
På din mamma till exempel. Här.
Det har jag nog varit. Men jag tror att det med åren på något sätt vändes in mot mig själv istället. Jag kan inte klandra henne för att jag var ju där och upplevde hur det var. I så fall skulle jag vara besviken på alla. Där. Och jag har inte litat på att någon av dem skulle backa upp mig om jag valde att säga någonting. För jag vet ju vad som kan hända om man anklagar honom för sådana saker. Det är ju bara att titta på vad som hände med alla de som gjorde det för 26 år sedan.
Det är flera nu som berättar för oss bland de som då stod upp och i förhör till exempel med polisen försvarade honom och sa att det här inte var sant, så menar de att det pågick, alltså de ljög i förhör helt enkelt och vågade inte säga det, de sa inte det här som de själva blev utsatta för. Vad tänker ni om det?
Jag blir alldeles kall.
Jag är inte förvånad. Den häxjakten eller liksom det drevet som var där ute mot de här tjejerna som ju faktiskt inte var särskilt gamla. Det kan inte ha varit lätt.
Det har ju satt sig på oss, alla som var där. Att vi har en upplevelse som kanske var en lögn som vi har levt med. Och som vi har försvarat från andra utifrån. Det rimmar liksom väldigt illa med den bilden vi har haft innan.
Det är väl det som är hela pudens kärna. Alltså det är det som är frågan. Hur kunde det bli så? Alltså vad är det som gör att det,
utvecklade sig på det här sättet.
Ridföräldern Henrietta undrar varför sambon Emma under alla dessa år försvarat Mårten.
Nej, jag skulle vilja ställa en mot väggen och fråga om det var så att det var lögn från början från deras sida för att få något slags lugn på gården eller att inte alla lever skulle försvinna och så. Men är det så att hon har varit medveten om det här men valt den här attityden att oskyldig?
Vad tänker du då om hon har varit medveten om det då?
Jag tycker det är ruskigt.
Alltså jag blir nästan... Det känns obehagligt tycker jag. På något sätt så känner jag att äntligen så börjar man ifrågasätta rätt person. Men du vill ifrågasätta henne.
Ja, eftersom det är hon som har lagt grunden kan man väl säga för min inställning.
Det är nog det. Jag blir nästan lite så här, jag förstår att du vill veta det. Men på riktigt. För första gången så riktas ljuset på den personen som faktiskt bär, eller bör bära, all jävla skuld. Och då vill inte jag att det ska splittras och handla om andra saker. Det är nog det jag känner. Jag tänker att det spelar ingen roll varför hon gjorde det.
Jag vill ändå veta varför de så hårdnackat gick in och sa att han är oskyldig.
I nästa del av Hästgården.
Jag driver ridskola och jag driver ridläger.
Okej.
Okay. Det driver och äger jag.
Det är 2017 hemma hos Emma. Hon lyssnar på det inspelade telefonsamtalet med Sveriges ridlägers riksförbund. Där de säger att Mårten är oskyldig.
Nu är det ju så att han har inte gjort det här som han är dömd för heller. Utan, så att han har ju suttit av ett straff för någonting som han inte ens har begått.
Vad tänker du?
Alltså det är det sjukaste jag har hört. Det här är 20 år sedan det här är inspelat. Jag ljög ju i rätten.
Du har hört den fjärde delen av Hästgården. En serie i 5 delar av Robert Barkman och Daniel Velasco. Producenter Magnus Arvidsson och Ylva Lindgren. Slutmix Fredrik Nilsson. Vi har vid upprepade tillfällen träffat och pratat med Mårten. Han har avböjt att vara med i dokumentären och förnekar alla anklagelser. Hästgården gjordes 2018 och är en samproduktion mellan P1 Dokumentär och Ekot.